Vi som predikanter i församlingen, vi är precis hemkomna från precis. I torsdags kväll kom vi hem från Stockholm. Vi har varit med drygt 550 andra pingstpastorer av olika sorter, långa, korta, gamla, unga, i Stockholm på en pastorskonferens några dagar. Och väldigt, väldigt härligt och roligt att få vara med och se och höra det som sker tillsammans i vår rörelse, pingströrelsen, som består av över 400 församlingar och nästan 90 000 medlemmar. Att tillsammans, det finns dubbelt så många pingstkyrkor i Sverige som det finns McDonald's, fick vi reda på. Så när du ser en McDonald's så kan du tänka på att det finns dubbelt så många pingstkyrkor. Det är bra, amen. Det kan vara roligt. Och vi jobbar ju i vår församling med många olika saker, men också att formulera på något sätt att det här är vad vi vill vara. Vi vill vara en kyrka med hjärta för Gud och med hjärta för människor. På samma sätt så jobbar man ju och vill liksom tänka framåt. Och vår föreståndare för pingst i Sverige, Daniel Alm, han har formulerat tillsammans med några stycken en framtidsbild. Liksom ett brev från framtiden. Och innan jag predikar, eller som en del av min predikan, så ska vi höra på Daniel Almets slag här. Där kommer han.
Pingströrelsen i Sverige, det är just en rörelse där vi vill ha Jesus Kristus i centrum, och där den personliga uppfyllelsen och erfarenheten av den helige ande är det som också motiverar till tjänst, att göra något för andra människor. Vi vill vara ett pingst i rörelse. Vi vill komma med ett budskap om hopp och räddning och hjälp till människor. Och därför har vi haft en process som ledde fram till att vi formade en framtidsbild. Och den framtidsbilden blev till ett brev från framtiden. Tänk om det skulle låta så här om vår rörelse om 15 år. Vi tror på Jesus och delar budskapet om honom med glädje. Vi älskar människorna, vi erbjuder mening i livet och gör nytta för alla i samhället som behöver en bättre tillvaro. Vilken vettig verksamhet, säger våra medmänniskor. Just detta saknar vi i ett samhälle som drivs av pengar, makt, konkurrens och tekniska framsteg, men brister i kärlek, omtanke och medmänsklighet. Detta tomrum i samhällsbygget har vi lyckats att fylla, person för person och hjärta för hjärta. Och som tack har vi fått en omstart och en nystart som rörelse och en helt ny ställning i Sverige. Vi har vuxit till flera hundratusen människor och är kända som en varm, andlig, vardagsnära och attraktiv rörelse. Där troende från alla samhällsklasser känner sig hemma, oavsett om de är från Karlstad eller Khartoum. Vi har hjälpt massor av nyanlända att starta ett nytt liv i Sverige och blivit en rörelse där många hittar trygghet, gemenskap och sina första lokala vänner. Vi har nått ut i samhällsdebattens olika medier och våra medlemmar och medlemsorganisationer står alltid stadigt på de utsatta sida och missionerar för en större rättvisa över hela världen. Vi jobbar praktiskt med samhällets problem och är idag en av de organisationer som stöttar flest utsatta familjer i Sverige och är välkända och respekterade på samma sätt som Röda Korset och Läkare utan gränser. Och starka tillväxt i medlemmar och ekonomiska resurser på hemmaplan har gjort att vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av. På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som saknar hopp på världens alla kontinenter. Berättelsen kan sammanfattas i ett långsiktigt framtidsmål att pingst ska bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.
En rörelse som aldrig slutar att växa. Det hade varit en intensiv och otroligt innehållsrik dag för de som var tillsammans med Jesus, hans lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes hade varit med om något helt otroligt. Något fantastiskt. De hade gått upp med Jesus högt upp på ett berg. Och de hade sett Jesus i ett himmelskt ljus. Ett ljus som de aldrig som, de kunde liksom inte se så ljus. Det var strålande på något sätt. Han hade förvandlats inför deras ögon, men ändå kände de igen honom helt och fullt. Och de hade sett Jesus där med stora ögon och öppna munnar och liksom bävande och ändå härligt stå och tala med två personer. Och fast de här två personerna, de visste det, de hade varit döda hur länge som helst, så kände de igen de här personerna utifrån de berättelser som finns nedtecknat som de hade hört sedan de var små pojkar. Det var Elia och det var Mose som stod och talade med Jesus. Det var som evigheten liksom bara hade flyttat ner på jorden. Och där var de. Och liksom, wow, vilken upplevelse. Och så hade de sett ett moln som hade sänkts ner. Och hört rösten. De hade hört rösten av Gud Fader själv. Han som en gång, där det inte fanns någonting, sa det, var det ljus och det vart ljus. De hade hört rösten, samma röst som säger, han är min älskade son, lyssna till honom. Och då ser de bara Jesus där. Och så är det som att ridån för det eviga liksom, det dras ner och Jesus står kvar och uppskakade och omtumlande. Så går de tillsammans med Jesus ner för berget igen. Från härligheten på berget slängs de in i besvärligheten där nere. När de kommer ner så är det en stor folkskara människor som är samlare. Det är en hetsig debatt, det är högljutt mellan de andra lärjungarna, olika skriftlärda och andra människor. Och så ser de andra människorna att Jesus, Petrus, Jakob och Johannes kommer gående och man rusar emot dem. Jesus undrar, vad handlar det här om? Vad diskuterar ni? Det handlar om en man som har kommit med sin son till lärjungarna för att lärjungarna ska hjälpa sonen. Den här pojken är bunden av en ond makt, en ond ande som driver honom att skada sig själv. Och som har gjort den här pojken väldigt mycket illa. Och nöden och förtvivlan hos den här pappan är påtaglig och han ber lärjungarna desperat om att hjälp mig. Men lärjungarna har inte lyckats att hjälpa den här mannen. Och så händer det någonting som vi kanske inte alltid lyfter fram när det gäller Jesus. Ni vet den här snälla, fina Jesus. Den här Jesus som man ser vackra bilder av. Va? Och som vi sjunger alla de här härliga sångerna. Och det är sant alltihopa det. Men här händer det någonting som vi inte så vanligtvis sjunger så mycket om. Jesus, han blir arg, han lackar ur. Hur länge ska jag behöva vara hos er? Detta trolösa släkte som varken vill eller kan tro, inte fatta någonting. Ta hit den här pojken till mig, säger Jesus. Och man kan höra liksom frustrationen hos honom. Pappan han ropar till Jesus. Om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Om jag kan. Det är som att Jesus fortfarande är lite, ni vet, sådär halv. Sur, va? Eller liksom upprörd, eller vilket ord man vill använda här nu. Märk inte ord för mycket på vad jag säger, men ni förstår tonen i det här, va? Och så säger han, om jag kan, allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. Kom igen! Och pappan säger, jag tror, hjälp min otro. Så driver Jesus ut det onda ur pojken och pojken blir fri. Sen står det i Matteus, eller i Markus 9, följande. Jag kan läsa det här ifrån den 28:e versen. När Jesus hade kommit inomhus efter detta och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de honom: varför kunde inte vi driva ut den onda anden? Jesus svarade: den sorten kan bara drivas ut med bön. Och de flesta andra texter säger också med bön och fasta. Varför kunde inte vi? Jag kan höra mig själv. Och jag kan höra oss i den frågan. Och jag kan höra den förtvivlan som finns där. Jag kan höra självfördömelsen i det. Jag kan höra tröttheten. Jag kan höra uppgivenheten. Jag kan höra frustrationen i den frågan. Vi som verkligen ville, vi som verkligen försökte. Och idag frågar jag tillsammans med lärjungarna: varför kunde inte vi? Har du stått här någon gång och känt den där totala maktlösheten? Behovet som liksom bokstavligen skriker framför dig. Och du bara märker: det här går inte, jag kan inte, det funkar inte. Och alla teorier, allt du har hört liksom, det hakar inte fast i varandra. Varför kunde inte vi? Kanske är det just det som är första svaret på det här. Och det är svårt att ge massor med svar på detta. Men låt mig ge några tankar istället. Som jag har brottats med. Kanske därför att de säger och vi säger: varför kunde inte vi? Kanske är det vi som står i fokus. Kanske var det för att för vår egen skull som vi ville hjälpa. Kanske för vårt eget namn och vårt eget varumärke skulle glänsa. Du vet, när Jesus hjälper människor så har han två fokus i första hand. Ett: Gud ska bli förhärligad. Två: människans behov i centrum. Det var till och med så med Jesus att när vissa under och tecken skedde så sa han inte till dem: twittra om detta, facebooka detta, instagramma detta, ropa ut detta. Han sa till och med tvärtom. Han sa: berätta inte för någon om det som har hänt. Och vi tycker det är ju totalt bakvänt. Kanske ligger det någonting här. Han var inte ute efter sin egen ära. Han var inte ute efter att göra sitt varumärke. Människans behov, Guds ära, var i centrum. Och jag kanske tänker vi behöver pröva oss själva. Vilket är vårt fokus? Vem blir ärad? Hur ser vi på människor? Bibeln säger, Jakob, inte denne Jakob som vi läser om i texten här, för han blev halshuggen, utan Jesu biologiske bror Jakob, som blev en av de tidiga församlingsledarna i Jerusalem. Han är en ganska krass, man kan säga mycket om Jakob, han är inte inställsam i alla fall. Han bara pumpar på och så säger han så här: ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort det på era njutningar. Det var väl ingen uppmuntran direkt. Men det var sant. Och det var rätt. Och jag tänker, vi kan aldrig använda Gud för våra egna syften, hur goda de än ser ut. Ja, men vi ber ju. Det är inte det som kanske är problemet. Och det var nog inte det som var problemet för lärjungarna när de försökte driva ut den här onda makten. De gjorde säkert som de hade blivit lärda. Och kanske som det hade funkat förut. Men nu gick det inte. Det kanske finns en annan dimension i bönen än den vi vanligtvis ber. Och missförstå mig rätt här nu. Gud hör alla böner. Det är ingen elitnivå på bön. Det är inte det jag pratar om här nu. Men ibland kanske vi ryggar för kampen i bönen. Och blir defensiva och tänker, ja det får väl vara som det var. Vi viker undan för snabbt. Vi ger upp för lätt. Vi är inte kvar där Gud kan tala till oss. Vi har redan rusat vidare. När Gud vill rusta oss så har vi rusat. Vi talade förra söndagen om detta att vara kvar i Guds kärlek. Att inte ha så bråttom. Att ta tid med Jesus, precis som du sa här idagen. Han ger oss något nytt som är supergammalt. När vi är, när vi kommit, allt finns hos honom. Och det är bara där. Utan mig, säger Jesus, så kan ni inte göra någonting. Kanske var det svaret på frågan, varför kunde inte vi? Varför kunde inte vi? Brottningen mellan tro och otro. Precis som pappan i berättelsen. Han var desperat. Det var han. Och han trodde. Men han trodde inte. Och Jakob igen. Säger. Om någon brister i vishet ska han be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Och han ska få. Men han ska be i tro. Utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Det ska tuffa ord, kärva ord. Ord som kanske liksom inte är korrekta att säga. Men du ska väl, Bibeln ska väl bekräfta oss för allt i världen. Men ibland utmanar Bibeln oss också. Vågar jag på djupet lita på att Gud är god och endast god? Att allt han vill är kärlek? När vi trons ande säger att allt är möjligt när omöjligheterna står framför våra ögon och skriker oss i ansiktet. Trons ande fortsätter att be, övertygad om att det Gud har börjat kommer han att göra färdigt på ett eller annat sätt. Trons ande säger, ge inte upp, stanna kvar, håll ut, fortsätt. Ibland tror jag att jag går miste om bönesvaren, genombrotten, därför att jag backar undan. På grund av kampen. Men Gud har inte kallat oss att backa undan. Han säger stå fasta. Efter att ha fullgjort allt. Ta på er Guds rustning så att ni kan stå fasta. Det finns någonting i bön som säger nej. Jag ger mig inte. Och Jesus han berättar en liknelse i Lukas. Kapitel 19 tror jag det är, eller 18. Om en änka som vet att hon har rätt. Och i staden där är det en orättfärdig dom. Han bryr sig inte om människor. Han fruktar inte Gud. Men änkan vet att hon har rätt. Och hon går till den här domaren gång efter gång efter gång efter gång efter gång efter gång. Och säger jag har rätt. Du ska ge mig det jag har. Och till slut säger domaren inte för att jag bryr mig om henne. Eller, den här, eller Gud eller någonting. Men hon är så jobbig den där typen. Så säger Jesus, ska människosonen finna någon tro lik den när han kommer tillbaka? Om en orättfärdig domare ger, ska då inte fadern i himlen ge? Att stanna kvar, att inte backa undan. Varför kunde inte vi? Ja, ibland tänker jag att bön faktiskt kan bli en ursäkt att inte göra det jag vet att jag skulle göra. Vi kan gömma oss bakom bönen istället för att handla. För det finns saker vi behöver göra. Det finns saker som bönen manar oss att göra. Och då ska vi göra det. Och inte använda bön som en ursäkt för att inte handla. Därför när vi ber så får vi själv vara beredda. Jesus säger så här: skörden är stor, arbetarna är få, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det, mina vänner, är en bumerangbön. Ni vet, en bumerang, man kastar iväg den, vad händer med den? Den kommer tillbaka, eller hur? Eller hur? Den kommer tillbaka. Och när den kommer tillbaka, då är det inte tid att, om ni förstår vad jag menar, att bara stanna kvar, utan då är det tid att gå ut med det jag har fått. Och vet du att miraklet sker när vi går. För att Petrus skulle gå på vatten, vad var han tvungen att göra? Ja, ni mumlar, men jag hör inte, men jag hör att ni säger rätt. Han var ju tvungen att gå ut ur båten. Han var tvungen att sätta ner foten på vattnet. Eller hur? Och det är då undret sker. Undret sker inte i båten. Undret sker när han går ut. På samma sätt när det kommer en pojke med lite fisk och bröd. Och ger det till Jesus. Jesus ber välsignelsebönen. Och sen delar han upp det till sina lärjungar. Och säger han, nu ska ni dela ut till alla de här. Ja. Petrus tittar på Johannes, som tittar på Jakob, som tittar på Thomas, som tittar på dem, tänker, ja, Jesus, det är du som har sagt det. Var sker undret någonstans? Undret sker i händerna när de delar ut. Då kunde du sagt, ja, Jesus, vi får be lite över det här, ska vi se vad du säger. Men jag tänkte att de bad samtidigt, va? Eller hur? Förstår ni vad jag vill säga här? Jag säger inte att vi inte ska be, tvärtom. Men bönen får inte bli en ursäkt att gå. Och Jeremia 31 säger, jag ska leda dem när de går bedjande fram. När vi går i bön. Ni vet, det finns dagar, det finns tillfällen då våra liv är en enda stor bön. Vi lever i bön, vi andas bön. Visst, vi kan diska, vi kan skriva, vi kan svara i telefon, vi kan undervisa i skolan, vi kan göra alla möjliga saker. Men i ditt hjärta så är det en pågående bön. Att gå bedjande fram. Jesus, han svarar på den här frågan. Han gör det bara lugnt och fint, utan förebråelse. Att det kan bara göras genom bön och fasta. Den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Fasta. Att avstå mat för att be och söka Gud. Att avstå något för något som är viktigare. Att offra något för någon annan, för något annat än sig själv. Fasta som en överlåtelse till Gud, där vi prövar hans löften. Vadå för löften? Jo, när du fastar så ska du inte späka dig, säger Jesus. Utan du ska göra det snygg och fin som du alltid gör. Och människor ska inte lägga märke till det. Och du ska gå in i din kammare, i det fördolda. Då ska fadern som ser i det fördolda, vadå? Han ska löna dig. Det finns en lön. Det finns ett löfte. Det är som att Gud prövar oss. Är det någonting som du vill se förändrat? Är det någonting som ditt hjärta är krossat för? Någon? Någonting som du ser nöd i? Det finns en segerväg, min vän. En väg som jag tror vi bevandrar alldeles för sällan, fast den står helt öppen. Och det heter fastevägen, bön och fasta. När vi avstår i det fysiska, så ger Gud tillbaka i den andliga världen. Det är en märklig koppling, men det är bara så. När vi avstår i det fysiska, så ger Gud tillbaka i den andliga världen. Det är som att det motstånd som finns i andevärlden bryts när vi går in i bön och fasta. Det går liksom inte att diskutera bort det. Vi kan inte ha strategier och verksamheter och planer för just de sakerna. Det ska vara för andra saker. Men det bryter inte i andevärlden. Men där bryts det. Gud ger oss en extra kraft. Det är som en boost sätter in och trycker på. Därför är fasta ett andligt vapen. Vi fastar inte för att få Guds kärlek eller hans välbehag. Vi fastar därför att vi lyder det som Gud har sagt. Och vi fastar därför att vi vill se Guds rike bryta fram i vår värld. Därför fastar vi. Jag sa det här för en stund sedan, att det första sättet att fasta är genom mat. Det är liksom grunden. Men man kan fasta med andra saker också. Det som vanligen tar min uppmärksamhet kan jag lägga undan för att ge tid för bön. Och det kan vara sociala medier, det kan vara filmer, tv, det kan vara fysisk träning för ett slag. För att istället för den fysiska träningen träna i den andliga världen. Är ni med? Alltså jag avstår något som är bra för något som är bättre. För att ägna mig i bön åt Gud. Det är det handlar om. Det kan vara uppehåll från sötsaker. Man kan äta en enklare och lättare kost. Whatever. Man kan vara uppfinningsrik här. Och göra en överlåtelse, tänker jag. Och en överenskommelse med Gud. Gud, under de här dagarna kommer jag att. Och det jag ber för är att min son ska bli frälst. Min dotter ska bli helad. Och så kan du skriva någonting som du känner att det är det här jag vill stå i bön för under den här tiden. Att vi ska få se människor döpta och frälsta i Hässleholm. Att Gud ska leda oss på ett nytt sätt. Du kan rada upp 1000 saker. Du kan be och fasta för söndagsskolan Arken. Att de här barnen som kommer ska få den bästa söndagsskolan som finns. Eller vad det nu är för något du vill fasta för. Du kan vara tydlig, du kan göra en överlåtelse till Gud. Det viktiga är att det är en överenskommelse och en överlåtelse där vi vågar pröva hans löften. Pröva honom. Det säger ju Bibeln om tionde, pröva mig och för in full tionde i förrådshuset. Jag kan säga på något sätt, pröva den här vägen. Pröva den här vägen. Nu går vi in i en tid av gemensam bön och fasta i församlingen här. Från imorgon, den 14 januari till den 3 februari. Det är en lång tid. Alla kan inte fasta hela den här tiden. Det vet jag också. Men du kan hitta din väg, och så kan vi veta att som församling så gör vi det här tillsammans. Så när du inte fastar, så fastar någon annan. När du inte ber, så ber någon annan. Det är det som är så bra med en församling. Det finns tider då du inte orkar, kan, av olika anledningar. Vet då, älskade vän, att du är omsluten och innesluten i församlingens bön och fasta. Det är faktiskt väldigt bra att tänka så. Och vi kommer mötas varje dag klockan 8 och klockan 18.00 för bön. Gemensamt här i vår kyrka. Jesus säger, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min far i himlen. För det är två eller tre samlar i mitt namn, där är jag mitt ibland. Du kan också göra en överenskommelse med några eller med någon under den här bön- och fastetiden. Du är skönt att det står om två kommer överens. Eller hur? Ibland kan det vara svårt att få med mer än en. Och då kan man få med mer än en och så kan man gå samman. Och här i den här lilla bönefolden så har vi olika saker som vi gemensamt kan be för varje dag. Ta en sån här. Häng den på kylskåpet, lägg den i din bibel, gör vad du vill med den, men använd den. Enkla bönämnen med ett bibelord för varje dag under den här bön- och fasteperioden. Och jag vet att vi ber på olika sätt. Vi ber personligt. Vi ber i våra hem. Vi ber i husgrupper. Och det är jättebra. Men det finns en särskild kraft att verkligen komma tillsammans som församling. Fysiskt. In real life. Som man säger. På riktigt. Om vi kunde fylla bönerummen. Vad tror ni skulle hända? 60, 70, 80, 90 personer som varje kväll bara kommer för att söka Gud. Vad skulle det göra med dig och mig som enskilda? Vad skulle det göra med oss som församling? Hur skulle det påverka vår stad? Gud, sänd väckelse. Det kanske är så att väckelsen är här. Come on, vi samlas. Nu på onsdag så kommer vi samlas här 6:00. Men vi kommer att i samlad tropp åka till missionskyrkan i Perstorp. För en bön för Perstorp. Perstorp är Skånes minsta kommun. 7700 invånare. Det finns en liten missionskyrka som har möten typ en gång per termin. Men det finns en kyrka kvar. Vi är några som har känt för att tänk om vi kunde få göra någonting där. Det intressanta är att det finns en del kristna som bor i Perstorp. Och för något halvår sedan så flyttade ett pastorspar från norrut i Sverige till Perstorp. De tänkte att de skulle bo i Ängelholm, det var för dyrt att bo i Ängelholm. Så då bodde de i Perstorp. Jag träffade dem innan jul. Och så vi vet inte vad Gud vill med det här. Nej, men inte vi heller, men låt oss be. Och därför kommer vi ha en del bönesamlingar i Perstorp under det här året. För att se vad Gud vill. För det kan ju inte bara vara så att vi hör om att där stängs en kyrka. Där läggs en församling ner. Där blir den här kyrkan ett hotell eller en bastuklubb eller vad det nu kan bli. Utan vi måste ju få höra om att kyrkor och församlingar väcks. Planteras, startas. Och det kan startas bara genom bön. Det är där det börjar. Och därför har vi inte massor med planer när det gäller Perstorp. Vi säger vi måste söka Gud. Få be. Vad Gud vill. Men vi tror att Gud vill någonting. Och det känns spännande att vara med också och stötta lite pluggar. Inte bara i Hässleholm om ni är med. Utan vi har ett ansvar. Jag tänker, vi har ett ansvar för Skåne. Jag vill säga det här idag. Vi har ett ansvar för Skåne. Vi är en ganska stor församling i Skåne. Och det finns så mycket gåvor i den här församlingen. Som Gud kanske skulle vilja bli till välsignelse för större områden än vårt eget. Må Gud välsigna oss att ta det ansvaret som vi har för vår del av det här landet. Det finns orter, kommuner långt större än Perstorp. Där det inte finns någon frikyrka överhuvudtaget. Och kyrkligheten är liten. Varför kunde vi inte? Det var inte slutet för de här lärjungarna. Det var inte där de stannade. Det var inte där de liksom fick sin identifikation. Det var inte så de sen skulle leva sina liv. Utan man skulle mer kunna säga att det som blev deras paroll, det sammanfattar Paulus när han säger: allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det skulle nämligen hända saker i de här lärjungarnas liv. den helige andes dop och kraft. Perspektivet skulle förändras. Nyckeln för att komma ur detta dödläge som vi ibland kan hamna i är inte att vi anstränger oss och blir bättre och skärper till oss, utan det är: kom helige ande, fyll oss med din kraft, gör oss till det vi själva inte kan bli. Och det var det som hände. Och det var i denna andens kraft som man på ganska kort tid vände upp och ner på hela den dåtida världen där man fanns. Och så sa de, när de kom till Thessalonike, så säger de: nu är de här, de som har vänt upp och ner på den här världen. Vilka var det? Ja, det var de här som i desperation till Jesus säger: varför kunde inte vi? Anden hade kommit emellan. Nu gick de ut och vittnade. Det var inte alltid enkelt, var inte det? Men de hade en kraft, de hade en närvaro, de hade en smörjelse, en förmåga som de inte ägde i honom. Samma sak gäller för oss. I oss själva förmår vi inget, med honom förmår vi allt. Och det är inte farligt att möta sin egen brist, så länge vi inte stannar där, utan så länge vi fäster våra ögon på Jesus Kristus, han som har all makt i himlen och på jord. Precis som vi har i sången där, barnsången, jag har en vän och han är kung liksom. Så länge vi sätter vår blick på honom, han som har sagt att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är inte vi som har sagt, det är han som har sagt. Han som har sagt att vi ska lägga händer på de sjuka och de ska bli friska. Han som har gett oss namnet över alla andra namn att be i namnet Jesus. Och låt oss nu ta vara på bönens underbara inbjudan och möjlighet och verklighet. Låt oss gå vidare från varför kunde inte vi till allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Ska vi stå upp tillsammans? Så ska vi be. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja, Jesus. Och idag så vill jag be för dig som bara säger: Lasse, du har målat upp en bild hur jag känner det. Jag står där i detta, varför kunde jag inte, och bara tänker på allt det. Herren säger till dig: lägg nu ner blicken ifrån dig själv och se på mig. Jag vill fylla dig med min helige ande. Jag vill hjälpa dig. Jag vill vara med dig. Halleluja.